Hösten 2022, då fanns det ett samtalsämne över alla andra, kändes det som. Och det var frågan om vi skulle ha elbrist under vintern i Finland. Alltså om vi skulle få uppleva tillfälliga elavbrott på grund av att elen i Finland helt enkelt inte räcker till. Nå, så gick det ju som tur ändå inte, men rädslan för att elen ska ta slut eller att den ska bli fruktansvärt dyr, den verkar finnas kvar. Förra veckan öppnade vår klimat- och miljöminister Kai Mykkänen diskussionen om mer kärnkraft i Finland igen och föreslog att staten skulle slänga in pengar för att få en ny reaktor. Men är det här verkligen rätt väg att gå? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi tala om kärnkraft. Varifrån kommer det här nyfunna intresset för kärnkraft? Och kan det vara det som räddar oss från dyra elräkningar i framtiden? Ja, nu verkar det alltså finnas ett intresse för kärnkraft, åtminstone inom politiken, och det här faktiskt både i Finland och i Sverige. Men vad beror det här på? För att få svar på mina frågor vänder jag mig idag till Arne Kaiser, som är emeritusprofessor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige. Arne, vad tror du, varifrån kommer det här intresset?
På ett sätt är jag förvånad över den här renässansen för kärnkraft, både i Sverige och i synnerhet är jag förvånad över att den finns i Finland. I Sverige framhålls ofta av de som är skeptiska till kärnkraft just Olkiluoto 3 som ett paradexempel på hur dyr och osäker ny kärnkraft är. Olkiluoto 3 blev ju otroligt försenad och väldigt mycket dyrare. Och att Finland trots det vill ge sig in i ny kärnkraft förvånar mig.
Men hur ser läget ut med kärnkraft i Finland idag då? Nå, just nu så har vi 5 kärnkraftsreaktorer. 2 stycken i Loviisa och efter mycket om och men 3 i Olkiluoto mellan Björneborg och Raumo. Den nyaste reaktorn, Olkiluoto 3, som Arne nämnde här, den togs i bruk år 2023 efter 10-tals år av byggande. Kärnkraften står för en stor del av den el som produceras i Finland. År 2023 drygt 40%. Men hur ser det ut i Sverige då? I Sverige har diskussionen om mera kärnkraft funnits redan sedan år 2018, och 2022 så skrev den nuvarande svenska regeringen in det i sitt avtal att de ska ta det första spadtaget för ny kärnkraft redan innan nästa riksdagsval år 2026. I mångt och mycket så liknar de svenska planerna de planerna som klimat- och miljöminister Mykkänen har presenterat, alltså att staten ska gå in för att subventionera ny kärnkraft. Men allt det här med kärnkraft, det känns liksom otroligt främmande och flummigt för mig. Så om vi vänder och vrider lite på det, Arne, vilka fördelar ser du i kärnkraft?
En fördel är att den inte bygger på fossila bränslen. Så att den är i princip någorlunda fossilfri. Det är klart att det går åt mycket. Att bygga jättestora anläggningar kräver energi som i alla fall delvis är fossil. Och framställningen av uran har en del, innebär också en del fossila utsläpp. Men till stor del är kärnkraften då baserad på andra råvaror, uran, som i och för sig inte heller finns hur mycket som helst av. Så det är väl den fördelen, och att den kan också vara i drift under lång tid när man väl har bränslet på plats i ett kärnkraftverk. Och att den i Sverige används i väldigt hög grad då begreppet planerbar kraft. Den är inte planerbar som vattenkraften. Vattenkraften kan man hela tiden anpassa till konsumtionen. Ett kärnkraftverk, det är snarare, förr i världen talade man om baskraft, vilket jag tycker är ett bättre begrepp.
Om vi sen då vänder på steken och funderar, jag menar, du sa att det uppstår väldigt lite utsläpp när kärnkraftverket är igång och det liksom det tuggar på i bakgrunden, men vilka nackdelar tycker du sen att det finns med kärnkraft?
De starka argumenten mot kärnkraft är ju olycksriskerna. Ja, både Finland och Sverige blev ju ganska medvetna om dem i samband med Tjernobyl, och ja, Fukushima är ett annat exempel på det. Idag så kan vi titta på Ukraina på nytt med viss bävan, hur det går i Zaporizjzja. Och ja, slutförvar, det är en annan fråga. Finland och Sverige anser sig ha en slutförvarslösning. Bygger man ny kärnkraft så räcker inte de anläggningar man bygger nu, så då får man bygga nya anläggningar igen. Och sen finns kopplingen mellan kärnkraft och kärnvapen. Det var ju en viktig diskussion för. Det tycker jag är en rätt intressant sak, att om man tittar på vilka länder det är som bygger kärnkraft idag, så är det, det är Ryssland, det är Kina, det är USA, det är Frankrike, det är Storbritannien, det är Sydkorea. En sak som alla de länderna har gemensamt, det är att de också har kärnvapen och har behov av kärnteknisk kompetens, och en del av anläggningarna kan vara till nytta för både civilt och militärt bruk. Medan om man ser det globalt, så kostnaderna för vindkraft och inte minst solkraft har ju minskat dramatiskt, medan kostnaderna för kärnkraft har ökat liksom endast delvis på grund av ökade säkerhetskrav efter olyckorna i Tjernobyl och Fukushima. Så att ny kärnkraft har hela tiden blivit dyrare och dyrare, medan vindkraft och solkraft minskar i kostnad. Så varför är det så stort intresse fortfarande för kärnkraft? Ja, jag tror att just kopplingen till kärnvapen, kompetens och behovet av det i ett antal länder är ett viktigt skäl.
Och ja, på tal om kärnvapen, hur ser det sådär säkerhetspolitiskt ut då man tänker på kärnkraft i framtiden? Enligt Arne Kaiser, som är professor emeritus i teknikhistoria, så är det här en intressant fråga, särskilt eftersom den svenska försvarsmakten bara för ett par månader sedan sa nej till mer havsbaserad vindkraft i Östersjön. Men mer kärnkraft, det verkar de inte ha något problem med, enligt Arne.
Däremot så är jag förvånad över att inte försvarsmakten har några som helst, inte verkar ha några som helst frågetecken kring ny kärnkraft och kring kärnkraft överhuvudtaget. Som jag ser det så är kärnkraftverk sårbara både i krig men också i den här hybridkrigföringen. Det kan finnas hybridhot mot kärnkraftverk som innebär att man ser sig tvingad att stänga ner dem, och då tappar man i ett slag otroligt stor del av kraftproduktionen. Medan däremot vindkraftverk som det finns tusentals av, eller andra, nästan alla andra kraftkällor är mycket, mycket mindre. Så att det tycker jag gör ett elsystem där man har många små källor mycket mer robust än ett där man har ett fåtal kraftverk. Och i fallet Finland så har man ju två kärnkraftverk som är byggda av Ryssland, där det bör finnas väldigt mycket insikter i Ryssland om sårbarheter hos de anläggningarna. Så att det kanske gör det ytterligare problematiskt ur finsk synvinkel.
Okej, så om vi nu då ponerar att det skulle finnas ett intresse för att bygga ny kärnkraft i Finland, vad skulle då krävas? För det första lyfter Arne upp att det behövs ett kontrakt med en utländsk leverantör, eftersom vi i Finland inte har kunskapen att bygga ett kärnkraftverk själva. Sen behövs det pengar. Olkiluoto 3 kostar kring 10 miljarder euro och kvalar därmed in på listan över världens dyraste byggprojekt. Staten skulle enligt Arne Kaiser behöva pumpa in ett stort kapital och stöd ur statskassan för att få igång ett nytt kärnkraftsbygge. Men om man inte vill bygga världens dyraste reaktor, vad kan man göra då? En diskussion som med jämna mellanrum bubblar upp till ytan är diskussionen om de så kallade små modulära reaktorerna, alltså mindre kärnkraftsreaktorer. Hur ser drömmen om dem ut nu?
Ja, den haltar väl, kan man nog säga. Alltså, under väldigt lång tid så skedde det en utveckling mot större och större kärnkraftverk. Olkiluoto 3 är ett typiskt exempel, att man bygger ett jättestort kärnkraftverk. för att kostnaden per kilowattimme så småningom ska bli så låg som möjligt. Så att det här med små modulära reaktorer är liksom en helt ny tanke. Att man ska få skalfördelar, inte genom att bygga en jättestor anläggning, utan genom att man ska bygga väldigt många små identiska anläggningar, och att man ska liksom i en fabrik kunna bygga moduler som man sätter upp på olika platser. Det är liksom grundprincipen. Och man brukar, ja, om man läser om små modulära reaktorer på Wikipedia och andra ställen, så sägs ibland att det behövs ungefär efter, när man har byggt ungefär 100, så börjar man få de här skalfördelarna. Så att de första små modulära reaktorerna lär ju bli väldigt dyra. Så att det är först när man får de här långa serierna som man får ekonomi i det hela. Och det verkar väldigt långt till dess att man ens bygger det första reaktorn av det här slaget. Jag tror att Sverige och Finland ska bygga vindkraftverk på kort sikt och följa utvecklingen på kärnkraftområdet. För jag tror att den är, alltså internationellt, den är väldigt osäker just nu. Det kan ju hända att att några lyckas bygga stora kärnkraftverk som håller budget, som håller tidplan. Låt oss se hur det går på andra håll.
Den gemensamma nämnaren, eller de två gemensamma nämnaren för den här diskussionen, är ju i princip drömmen om vettigt prissatt el i framtiden och drömmen om klimatneutralitet och grön energi. Och om vi börjar med att beta av den gröna klimatsmarta energin. Kärnkraften porträtteras ofta som ett ganska grönt, miljövänligt alternativ. Tycker du att det stämmer?
Det finns ett begrepp som ibland används, och det är begreppet ekomodernism. Alltså att man tror att klimatkrisen kan lösas i väldigt hög grad med ny teknik, kärnkraft, elbilar, fossilfritt stål, och att man med den här typen av satsningar kan fortsätta att leva precis som man gjort förut och liksom fortsatt tillväxt. Ibland kallar man den här linjen för ekomodernister, medan det finns andra som hävdar att det räcker inte att även en elbil som väger 2-3 ton kräver otroligt mycket metall, väldigt mycket resurser i byggandet. Kärnkraftverk behöver också väldigt mycket material i början. Att vi måste snarare börja leva på ett mer energieffektivt, på ett snålare, resurssnålare sätt överhuvudtaget. Jag tillhör snarare den senare falangen. Jag tror att vi faktiskt måste minska resursanvändningen. Resa kanske mindre i bil överhuvudtaget, mer med tåg och annat. Så att det hänger, så att, men vill man verkligen leva vidare och expandera ekonomin, då är jag tror att det, då framstår kärnkraft och elbilar och fossilfritt stål, att man kan till, då kan man problemfritt fortsätta leva som man har gjort hittills. Så att, på det sättet tror jag det är delvis en kultur, ganska grundläggande kulturskillnad mellan starka kärnkraftförespråkare och kritiker.
Och om vi avslutningsvis blickar djupt i plånboken, vi minns, eller många minns, vintern 22-23, den stora energikrisen i Europa, höga elräkningar. Är det kärnkraft som räddar oss i framtiden från orimligt stora elräkningar? Vad tror du att är den vettigaste lösningen för att trygga att vi har tillräckligt med el och till ett vettigt pris också i framtiden?
Nej, det tror jag inte. Jag tror också att den här elkrisen 22-23 i Sverige målades den upp av vår regering som att den berodde på att tidigare regeringar hade lagt ner kärnkraft, vilket inte är sant. Det var kärnkraftbolagen själva som bestämde sig för att lägga ner kärnkraften. Men orsaken till de högra elpriserna, det var ju gaskrisen på grund av kriget. Så att det är klart att blir det... Så att det är det säkerhetspolitiska läget som påverkar om det blir nya elkriser av det här slaget. Och alltså i Sverige, även om de tidigare kärnkraftverken hade varit i drift, så hade fortfarande de höga elpriserna i Tyskland spilt över till Sverige. Det är jag helt övertygad om. Så att det var ju en direkt följd av kriget i Ukraina. Så att det är att blunda för den verkligheten att säga att kärnkraft skulle ha blivit. Och dessutom, innan vi har ny kärnkraft, det kommer ju ta minst 15-20 år. Vad händer under den tiden? Så att det kan bli kontraproduktivt att satsa på kärnkraft och hämma utbyggnaden av vindkraft på kort sikt. För på kort sikt är det enda som är realistiskt.
Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Arne Kaiser, emeritusprofessor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden med ett nytt ämne, det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen. Slutmix av dagens podd är gjord av Micke Andersén och Lukas Dahlström är producent.